Sofie och varmt välkomna till Kurereras podcast Så mår jag bra. Här intervjuar jag intressanta personer med en eller annan koppling till hälsa. Med mig här idag har jag Soheila Shangten som är specialist inom ortopedi och har många års erfarenhet både som klinisk läkare och som forskare. Hon är även medicindoktor och har forskat kring senskador i axlar och skrivit en avhandling i ämnet. Soheila är också aktuell med boken Kroppsmat. I den beskriver hon hur vi på bästa sätt ska ta hand om vår åldrande kropp och träna rätt genom att lära oss mer om ortopedi. Hon menar att vi inte ska vara rädda för att röra på oss och vara aktiva trots att det knakar och knastrar när vi reser oss upp. Men att vi samtidigt behöver förstå att man inte kan träna på samma sätt som när vi var unga. Varmt välkommen Soheila.
Tack så mycket.
Hur mår du då?
Jag mår jättebra faktiskt. Ja? Gått en promenad hit i höstsolen. Det var lite för mycket vind, men det blåser ju för mycket. Men man blir alltid pigg och glad av att promenera i solen.
Gillar du att promenera?
Absolut, jättemycket.
Mm. Gör du det dagligen?
Absolut. Mm. Mer eller mindre dagligen, ja.
Hur brukar en dag se ut för dig?
Jobbdag eller ledig?
Ja, precis. Det är ju skillnad. Men vi kan ta både och. Hur ser en jobbdag ut?
Ja, vi kan prata om jobbdagen. Jag har upp till nästan ett par år sedan då jobbade jag heltid som alla andra. Men i samband med den här processen med boken så har jag dragit ner lite på det att vara doktor och ortoped. Och jobbar bara 3 dagar kliniskt med patienter. Och även pausat det här med kirurgiska för att ha lite mer tid för skrivandet och all redigering och allt nu. Som är nu med lansering och allt som händer omkring boken sen den kom ut i slutet av augusti. Jag vaknar ju ungefär utan klockan. Sen länge behöver jag inte ställa klockan. Ibland vaknar man 5:30 eller 6 eller 6:30. Men det är där någonstans.
Du vaknar med tuppen kan man säga.
Typ kan man säga, absolut. Ibland innan tuppen till och med. Det som jag gör det är att dricka kaffe i sängen och läser min favorittidning Dagens Industri.
Jag
är otroligt intresserad av ekonomi och finansmarknaden. Så det blir ju den, men jag äter inte frukost. Sen jag har alldeles för nära till jobbet. Det är knappt 7 minuter promenad. Så jag måste gå långa vägen till jobbet.
Du tar en omväg?
Ja, absolut. Jag går hela Valhalla vägen ner Karlavägen. Så det blir ungefär 40-45 minuters promenad på morgonen. Men jag använder det inte som, alltså det är inte för som träning. Det är bara för att få den här lite luft, som jag säger, rasta hjärnan och lite bara röra på sig. Och då vet man att nu har jag gjort det basen för träning. Så vi kanske kommer senare i vad är basen och hur man ska toppa med saker.
Precis.
Sen har jag min mottagning, första patienten 9:20. Och då har jag ungefär 14-16 ibland patienter per dag. Det är väldigt mycket kliniskt och det är lite detektivarbete ibland. Man måste prata mycket med patienter. Det är otroligt viktigt att lyssna på patienten. Och det är viktigt, det här första samtalet är väldigt viktigt. Hur hände, vad hände, hur gick det till och sånt är väldigt viktigt.
Så då har du patienter hela dagen?
Hela dagen, precis. Ibland 20 minuter, vissa fall är dubbeltid, riggar till exempel har man dubbeltid 40 minuter. Det går inte på 20 minuter. Sen senaste åren, det är någonting som fantastiskt har hänt som har gjort mottagningsarbetet mycket roligare. Det är ju att jag använder ultraljuddiagnostik direkt i samband med besöket. Så det har blivit mycket, mycket mer spännande och roligt. Och man verkligen gör någonting, sparar på både patienternas tid. Flera besök kan man göra i samma besök. Och sen mycket injektionsbehandlingar. Så det så ser det ut. Och sen ofta går jag till gymmet efter jobbet också.
Ligger det också nära?
Det är bara porten bredvid. Så.
Då har man inga ursäkter.
Nej, precis. Det. Men ibland orkar. Men inte så tar jag det på lediga dagar eller helgerna. Så.
Ja.
Det är ungefär så det ser ut.
Får du någon kväll då att sitta i soffan och kolla på tv eller serie?
Absolut, ja, jag gör det. I kvällarna blir det lite nice. Man bara sitter och slappnar av och tittar. Jag är inte så mycket för tv-tittande tvärtemot min man som tittar alldeles för. Jag brukar säga att man blir dum av att titta så mycket på tv. Men det blir ju lite, jag har lite favoritserier och lite sånt som jag går i repris.
Men vad gör du på helgerna då?
På helgerna det är ju Alltså det är väldigt mycket har varit nu senaste snart i 2 år. Alltså det har varit väldigt mycket skrivande. Så ibland skriver jag i princip helgen och rakt igenom. Nu är det mycket kring de här intervjuerna, förberedda föredrag och lite sånt. Det är jättemycket sånt. Men ibland, vi gör natur när det är väldigt bra väder. Då jag och min man brukar åka någonstans till naturen, brukar vi säga. Så man käkar en lunch och sen går man lite i naturen. Gym blir det definitivt en gång, yogapass en gång och sen kanske lite shopping och runda på en NK eller något liknande. Väldigt flexibelt eller träffa familjemedlemmar, min dotter eller så.
Det låter jätte.
Och sen vi reser ju väldigt mycket ibland, gör vi sådana här helggrejer också.
Ja, det är ju så när barnen blir stora, man får liksom tillbaka sin egen tid.
Helt annan flexibilitet.
I det här avsnittet är vi sponsrade av Glyckkomplex. Ett kraftfullt tillskott som kan göra stor skillnad i ditt liv när det gäller rörlighet och styrka. Perfekt för dig som är aktiv och strävar efter en hälsosam livsstil. Glyckkomplex innehåller grönläppad mussla med kollagen som kan beskrivas som ett smörjmedel till dina leder. Den innehåller också nypon som bidrar till att bevara ledernas rörlighet och styrka och gurkmeja som stödjer ledernas flexibilitet. I tillskottet finns även zink som bidrar till immunsystemets normala funktion samt C-vitamin som skyddar cellerna mot oxidativ stress. Oavsett om du är en entusiastisk idrottare, aktiv inom träning eller bara vill känna dig starkare och mer rörlig i din vardag kan Glyckkomplex vara din pålitliga följeslagare. Så ge din kropp det stöd den förtjänar och investera i din hälsa. Besök glyck.se, stavas G-L-Y-C, eller din närmaste hälsokostbutik eller apotek nära dig för att få tag på Glyckkomplex idag. För en stärkande och rörligare framtid. Du har ju skrivit den här boken Kroppsmat. Det finns ju ett driven varför du ville skriva den här boken. Att du vill verkligen lära liksom oss vanliga människor att lära oss mer om ortopedi. Varför var det så viktigt? Eller varför är det så viktigt?
Alltså det är någonting, ett process som har pågått tydligen, när jag tänker tillbaka, det måste ha pågått ganska länge. Det är något process som har börjat lite långsamt, så jag har sett att jag behöver ju förklara alldeles för mycket för hur kroppen fungerar, varför man får de här symptomen, man får folk bli överraskade, varför har jag fått artros? Det var något som man började om från början. Okej, det är för att du är inte längre 35 och har gjort de här grejerna som man ska in. Det var väldigt mycket att förklara, och sen jag märkte att även okunskapen för ortopedi, ortopediska åkommor, det är jättedåligt. Det är alldeles för lite faktiskt. Det är även inom vården. Ortopedi är ju väldigt speciellt.
Vad är ortopedi?
Ortopedi som ord. Mm. Det kommer från gamla grekerna. Det betyder rakt barn. Och det börjades med att ortopederna behandlade skoliosbarn. Och med hjälp av olika korsetter eller anordningar så försökte man få dem under tillväxten att de blir raka.
Intressant, det här är ingen aning.
Rakt, exakt ordagrant betyder rakt barn. Men det har ju sen utvecklats att man har börjat att behandla alla kroppsdelar och armar och ben och leder och så man skulle tala besvär helt enkelt. Och sen har det utvecklats, ortopedi är ju faktiskt en av de viktigaste specialiteterna som vi har. Det har varit och det kommer att fortsätta vara med tanke på att vi blir äldre och har högre krav på funktionalitet och livskvalitet. Så ortopedi är jätteviktigt. Sen är en annan sak som är viktig, det är att ortopedi gäller ju alla. Ortopedi är folkhälsa. Alla från vagga till grav, brukar jag säga, drabbas av ortopediska åkommor. Ingen kommer undan. Så det är väldigt viktigt att vi lär oss och veta hur kroppen fungerar. Och sen att det är folkhälsa. Det är verkligen, vi kan ju spara massor med skattepengar, massor med människolidande, bara genom att få lite bättre koll och på det där. Så det tycker jag det är väldigt viktigt.
Är det stor skillnad på hur patienter som kommer till dig med smärta och värk, Jag tänker de som kom för 50 år sedan kan det ju inte ha varit lika många som sökte för smärta och värk i 50-årsåldern till exempel.
Ja, det är det, men sen för grejen att medelåldern i Sverige för 100 år sedan var det inte ens 40. Så det var inte många som blev ju 50-åriga. Men nej, det ortopediska fall har varit alltid genom att folk skadar sig. De ramlar från höjd, från stege. Alltså det är mycket olyckor.
Ja. Jag tänkte nog mer liksom lite på att man tränar mycket hårdare nu för tiden i en högre ålder. Så.
Det här är faktiskt en stor faktor i det. Men det här är något som jag vill gärna påpeka. Att vi tror, alltså det vill säga, medelåldern bara i Sverige som är i Västeuropa, det var för 100 år sedan 40. Så det faktum att vi blir ju nu friska eller aktiva, 50 och 60 och 70-åringar, det är inte vår förtjänst.
Nej.
Det är medicinsk innovation som har gjort det möjligt. Vi behandlar diabetes, vi behandlar högt blodtryck, vi behandlar hjärtkärlsjukdomar och öppnar upp trånga hjärtkärl. Vi byter ut slitna leder, vi syr ihop senor och saker som går sönder. Och allt sånt här. Och då blir det att vi blir ju äldre. Och har kunnat vara aktiva, och sen använder vi våran hjärnor mycket mer än kroppen nu för tiden, så vi har blivit smartare och vi har bättre funktionalitet och vi blir äldre och äldre. Så nu finns det, så det är snart det vi handskas med 120-åringar, så nu är det 100, det är inte så märkvärdigt att vara 90 plus eller 100, men det kommer att kanske gå lite ännu högre åldrar.
Ja, precis,
men det är inte vår, för det är väldigt viktigt att det händer saker i kroppen, vi åldras invändigt och det finns saker som man måste tänka kring det och inte bli bara lurad av att men jag är 70, jag är ung, jag är som 50-åring. Det funkar inte så, kroppen funkar inte så. Och det straffar sig.
Ja, precis. För det är ju svårt om man nu har sprungit i hela sitt liv och sen börjar man ju känna då kanske när man är 40 plus att det börjar göra ont i höften, i knäna. Men man tycker det är så otroligt kul att springa så man gör det ändå. Men det ska man inte göra.
Jo, alltså jag sympatiserar verkligen för de personerna som har ett intresse. Framförallt det här med löpning tydligen är väldigt, väldigt stor löparintresset och att man har det som verkligen sin huvudträning. Jag sympatiserar, jag respekterar, det handlar inte om det. Men problemet är att det är kroppen som sätter stopp. Det är inte jag som har åsikter eller förbjuder eller så. Eller jag, inte jag som, alltså, som ortoped eller som läkare. Det är att kroppen säger ifrån. Sen senorna förändras, ledytorna förändras, muskelfästena förändras, vi kanske går upp i vikt, vi tappar muskler, även om att vi tränar regelbundet, men bara genom åldrande tappar vi muskelmassa. Det är bara att behålla sina muskler, det är en konst när man blir äldre. Så då måste man ju förstå att man kan inte göra precis som man har gjort i 25. Om man vill fortsätta och träna och löpträna och sånt, då får man ju kanske göra lite mer återhämtning däremellan. Mm. Så att krafterna blir inte så stor och då saker går sönder eller får man ju de här kroniska inflammationerna. Det är det som är grejen. Men annars, det tycker man att det är viktigast att man rör på sig och tränar. Men ju äldre man blir, eller när man tappar den här ungdomens förlåtande faktor som där någonstans runt 35, kanske vi återkommer till det, försvinner. Då måste man ju tänka lite annorlunda kring det. Det är otroligt viktigt att löpare bland annat styrketränar. Två gånger i veckan eller något sånt, förutom alltså den här löpningen. Och minska på sträckan och sen har man ju lite viloperiod och sen stretchar, kanske börja och lägga lite ett pass yoga en gång i veckan. Jag blir jätteglad när jag ser faktiskt män, framförallt de som är löpartypen på yogapassen. Så jag blir så glad att de verkligen kämpar för att få de här längd på de här korta otympiga muskler. Så det är fantastiskt. Men man kan ju träna, man kan ju, så precis som man har gjort och man måste göra. Men man får få lite förståelse för att kroppen fungerar inte riktigt som det har varit.
Nej, precis. Och jag tror att det är många som slajvar med och mjuka upp kroppen eller värma upp kroppen innan man
ge sig ut i löpspåret. Och kanske även att man skippar och stretcha efteråt också.
Ja, det där är också någonting som har diskuterats väldigt mycket. Men det, stretchning har man ju kommit ifrån på det sättet som det har varit. Att man ska värma upp, till exempel innan man går på tennisbanan, värma upp för att inte sträcka sig eller skada sig eller saker går sönder. Det har inte någon stor betydelse just i där och då. Och sen stretchningen efter träningen är inte så där jätteviktig, för då är musklerna väldigt slappa och så där. Så det hjälper inte så mycket att man stretchar. De är ändå varma och lite sån här lösaktiga så där. Så det är bättre att man lägger in ett yogapass till exempel och stretchar emellan de här träningspassen. Då har man ju inte bättre utgångsläge.
Exakt. Jag tänker också på, det dyker ju upp trender hela tiden, träningstrender, och ja, nu för något år så var det ju paddel som alla spelade i alla åldrar, och där måste det också bli väldigt många skador kan jag tänka mig, för det är en ganska liksom, ja, men kraft, explosiv träning.
Alltså det där med paddel är en rolig historia. Jag kommer alltid koppla pandemiåren med paddel. Det här var ju alltså det helt annan nivå. Alltså det var, man kunde inte hitta en paddeltid klockan 10 på kvällen på en tisdag, alltså på en tisdag kväll. Det, alltså, och det bara öppnades ju, det var ju på NKs tak och det, alltså överallt var det för paddelbanor.
Just men, de tomma.
Ja, nej, men nu är det paddeldöden. Det är ja. Konkurs efter konkurs och sådär. Men där var det en annan, det var orsaken till att det blev så hysteriskt med paddel. Först och främst att paddel tydligen är det väldigt, man lär sig mycket lättare och snabbare än tennis och allt annat som kräver flera år för att man ska bli någorlunda bra på det så att man känner sig bekväm. Sen var det väldigt mycket socialt. Och sen att folk hade ett behov av att ta avstånd från det här eländet med pandemi och göra något roligt och sen kanske träffas och glömma bort eländet en stund. Och sen man fick ju väldigt mycket tid, extra tid när man inte reste, alltså de här resorna till jobbet och från jobbet och alla möjliga saker som man gjorde. Det blev ju en massa tid över. Man kunde styra över sin arbetstid på ett helt annat sätt. Och då det var det så många faktorer. Och sen kunde man inte göra så mycket annat heller. Så det blev ju det. Och då var det då man gjorde det. Och sen, det är ju lite, jag vet inte om det är lite Stockholms fenomen och sådär. Så det blir otroligt mycket trend och alla ska göra detsamma. Nu sen efter det var det de här kallbaden och vinterbad och sånt som blev populära.
Ja, exakt. Jag tänkte mer på om det kom fler
absolut.
Patienter till dig.
Utan tvekan. Alltså, det var bara alltså, under två år, på riktigt, två år. De enda ortopediska patienter var paddelskador och kontorsfolket. De som jobbade hemma innan man började tänka på ergonomin och att arbetsgivarna skickade hem ergonomiska stolar och bord och sådana här saker. Och sen man satt om pinstolar och jobbade inom, vid köksbordet och med väldigt dålig ergonomi framför små laptops från att ha sådana stora skärmar och höj- och sänkbar bord och sånt. Då var det bara rygg, nacke, bröstrygg och ryggsmärtor och paddelskador. That's it. För att folk gjorde inget annat. Det var ju inget annat. Skador. Alltså två år, nästan två år var det bara det. Det är lite roligt.
Men undrar vad som blir nästa trend.
Ja, jag är väldigt med spänning väntar på det, för att det kommer att komma.
Jag tycker också det är intressant med, det finns ju ett uttryck då som heter lyckra män, alltså medelålders män som med tajta lyckakläder och avancerade utrustningar och att de liksom ska cykla sig ur 40-årskrisen. Är denna liksom kategori i farozonen för skador?
Ja, både ja och nej. Först och främst att jag personligen finner inte en medelålders män i lycra outfit speciellt attraktiv. Nej. men om man trivs bra så får man ju klä sig hur man vill. Cykling i sig faktiskt en väldigt, väldigt bra och skonsam träning för kroppen. Och det vi alla rehabiliteringar eller när folk inte kan springa eller göra något annat under rehabiliteringar, man får verkligen få ändå sin motion och man måste ju få det. Då rekommenderar vi cykling på motionscykel eller vanlig cykel. Men problemet med de här är det att de cyklar ju alldeles för fort. Och väldigt mycket. Så. Och då förutom alltså de här små lite belastningsskador som man kan få ryggvärk och knäbesvär och domningar i händerna och sånt för att man har hållit i styret och belastat de här nerverna som går i handflatan och handleden. Det är ju skadorna genom att krock, alltså trafikolyckor med de här cyklisterna som cyklar var alldeles i hög fart. Och kroppen är inte skyddad. I bästa fall har man en hjälm. Vilket är väldigt, väldigt bra. Och det skyddar i alla fall hälften av de här skallskadorna. Men det är ju det. Och det är dödliga utgångar. Så det är väldigt många som... Det är inte bara att man bryter någon ben eller någonting. Det kan vara väldigt farligt. Riktigt, så där är det farligt. Det är trafikolyckor, skallskador och svåra brott. Hög fart, så tappar man ju det här att man gör det för mycket och för fort.
Ja, och det är en prestation i det. Man kollar tid på sin klocka och det är liksom... Ja.
Det är så här med löpare också. Återigen, jag dömer inte någon och det är ens egen kropp. Man får göra vad man vill med den. Men det har konsekvenser. Man måste ju vara medveten att det har konsekvenser. Och sen var det ett tag... mountainbike också och då sladd på grus och sådana här saker, det var just att alltså, man förkastades i luften flera meter och landade på alla möjliga kroppsdelar, väldigt mycket fraktur och skador och diskbråck och traumatiska diskbråck och allt möjligt. Nej, de här krafterna är, de här är ju lyckra männen, om vi nu ska prata om dem, de är ju 40, 45, 50, så de är inte så gamla och skador, de får ju brott och de kanske alltså, dör helt enkelt av de här skadorna. Det har inte så där jättemycket påverkan av åren. Det här med åldrandet och påverkan, det är mest när man tränar för mycket på ett speciellt sätt. Men för cyklingen, det är fortfarande skonsamt. Man håller sig inom rimliga gränser. Däremot trafikolyckor, man får cykla som man vill, men de riskerar framför allt trafikolyckor, vad med trafikolycka och med dödlig utgångar.
Ja, precis. Det är ju egentligen
Det är tråkigt.
Ja. Men vad skulle du tipsa oss som är då 40 plus? Liksom, vilka träningsformer är bra träning? Alltså skonsam träning och en allsidig träning som vi behöver antagligen.
Det finns ju faktiskt ett väldigt bra svar på det. Det är att följa Folkhälsomyndigheternas rekommendation för vuxna från mellan 18 år till 18 till 64, det är man vuxen, det räknas som vuxen, och då där finns det rekommendationer, exakta rekommendationer som jag har skrivit både i boken och sen finns på deras hemsida också. Basen på all träning ska vara styrketräning där man minst två gånger i veckan. Två gånger är alltså basen. Gör man det tre gånger är bara ännu bättre. Men i alla fall, vi ser basen två gånger i veckan. Belasta de här stora musklerna. Och det är ryggen, sätet och lårmusklerna. Så att man tränar styrketräning genom hela kroppen. Man kan ha ett program som man ber någon hjälpa till, någon personlig tränare eller någon instruktör, lägga upp ihop. Och man behöver inte bli, det behöver inte bli för avancerat. Man kan ju till och med, vill man inte gå till gym, kan man ju göra det med gummiband eller små vikter hemma eller med egen kroppsvikt. Så det kan, men styrketräning är basen, för det är musklerna som skyddar oss och avlastar de här trötta leder och senor och sånt.
Och man ska inte vara så rädd för att lägga på lite, ha lite tyngre.
Absolut, men allt eftersom. Målet alltså efter 40, bara att man behåller sina muskler är ju en konst. Sen bygger man upp, det är bara att gratulera. Men det ska inte vara tävling, det ska inte vara att man ska mäta och hålla på och såna här saker. Det är att det här ska bli gjort. Två gånger i veckan ska man köra igenom ett träningspass med styrketräning genom kroppen. Då har man gjort det där. Sen ska man ju man får välja om man vill ha lite måttlig intensitet eller mer intensitet. Då om det är måttlig, då ska man ha lite längre, då är det 150-300 minuter i veckan. Eller alternativ om man har hög intensitet, då kan man klara sig med lite kortare, 75-150. Alltså det är 5 dagar, 550 minuter, det är ju 30 minuter fem dagar i veckan. Så rask promenad eller spela tennis eller hoppa och skott, simma, vad man gör. Det viktigaste är att man gör det här, att man får lite flås också. Mm. Och sen rör på sig på ett naturligt sätt. Och sen är man ju aktiv vardagen. Det är väldigt viktigt att man går i trappor, står på ett ben och balanserar. Alltså lite små grejer, sitta på golvet och leka med barnen och resa sig upp utan att använda händerna. Passa på att lyfta och bära och konka lite sådär, vad man nu har för intresse. Vi tappar, alltså den här explosiviteten som vi har i musklerna som vi ska ha, det börjar och går ner från 40-årsåldern. Så vi måste vara lite sådana här, det här med explosivitet och kunna resa sig upp och Japan är väldigt duktig. De är ju framme med att uppmuntra folk att träna. Och till exempel en test som jag ska göra. Ett test som jag ska göra, som jag gör också nu ofta också. Det är att resa sig upp på ett ben från stolen utan att ta sats. Man ska inte hålla på sig. Det är bara rakt upp, resa sig upp. Det här är någonting som vi ska träna från 40 års ålder. Nu, jag lovar dig, det är inte många 40-åringar som klarar. Ni som har det här kan ni testa. Gud,
det måste jag testa. Jag älskar såna utmaningar.
Ja, det är väldigt bra. Det här hjälper ju med att bli bra på balansen. Det här, bara att gå och få trappor och balans också, för att man belastar ju hela kroppen på ett ben i taget. Och det är både förlås, man hjälper på också kondition, lårmusklerna tränar man ju. Någonstans har man sagt att man ska gå upp 100 trappsteg per dag. Men jag gillar inte sådana här att man ska hålla på sig, att man ska gå 10 000 steg om dagen, man ska göra så här, man ska ta tid och säga
nej. Allting är bra.
Exakt, allting är bra. För ser man trappor, låtsas att hissen är trasig och gå upp för det, då behöver man inte räkna hur många trappor. Det viktigaste är att man gör det.
Jag har hört också att just att stå på ett ben och blunda är jättebra träning, för att man tror att det är ungefär samma sak. Men när man blundar så
då blir det svårare.
Ja, det är svårt bara 3 sekunder. Alltså.
Ja, och då är det de här proprioceptionerna som man tränar med, och det är jätteviktigt för att vi tappar balans, alltså det är framförallt
en livförsäkring och ha bra
precis.
Balans.
Sen är det så att kvinnor har ju i största allmänhet lite sämre muskler. Så det är ännu viktigt att de tränar, ju äldre man blir, tränar balans och sånt, och tränar på att falla. Man kastar sig på sängen så att man, den här rädslan för fall också alltså blir hanterbar, så att man inte går ut för att man är rädd för att ramla, och då blir man isolerad. Det här med att inte falla och inte få fraktur är ju en av de behandlings... Det är det som är en behandlingsmetod för osteoporos, alltså benskörhet. Det faktum att inte falla, så förebygga fall och frakturer är ju en av behandlingarna som man rekommenderar.
Nej, men det, jag har också hört att om man ska bara göra någonting varje dag, typ om det skulle vara 30 sekunder, så är knäböj jättebra träning, och även armhävningar ska vara väldigt effektivt, och det behöver inte ta så lång tid. Det kan ju vara när man gör kaffet.
Ja, jag 20 armhävningar mot väggen när kaffet till koppen fylls, det gör jag.
För gör man det hela tiden, så till slut blir det ju en vana, något som man bara, det bara blir så att man gör.
I badrummet innan man går ut, har du tvättat händerna, gör 5 squats, snabba squats och gå ut.
Ja, man kan göra det på toaletten liksom, resa sig.
Eller stolen, när man sitter på stolen och ska resa sig, gör det 2 gånger efter varandra. Och de här, man tror att det är jobbigt, men, eller man ska tänka på, om man gör det några gånger då går det av sig själv. När jag skulle skriva den här boken, då ibland vill jag fundera att vänta nu, den här rörelsen eller den här övningen, varför gör jag det? Alltså det har blivit så vana och så inrutat i min livsföring, så jag visste inte varför jag gjorde så olika saker, så jag fick verkligen tänka igenom, okej, den här läste jag där, eller jag lärde mig det här för 5 år sedan, och det här är bra för det och det, så jag kunde skriva och förklara i boken. Annars var det jättejobbigt, jag gör saker bara av farten, tänker inte på varför jag gör det.
Nej.
Och det kan man ju få i sig, bara att man har förståelse för att hur viktigt det är ju för kroppen att vi rör på oss på olika sätt.
Ja, och även om man, man sitter mycket, så ska man ju resa sig upp en gång i halvtimmen och gå runt, så att kroppen liksom får upp blodcirkulation och förstår att den
rullar med axlarna.
Men jag tänker på de patienter som kommer till dig, vad är vanligaste liksom problemen de kommer med? Vilken kroppsdel är liksom mest utsatt?
Ja, alltså alla ortopediska åkommor är ju har någon sorts med ett smärttillstånd att göra. Så folk söker ju för att de har ont. Och förutom med den här att man har ramlat och fått en fraktur eller någonting. De går ju till akutmottagning. Men om man tänker på de här vanliga ortopediska åkommor, det är framförallt smärta. Mm. Att man har gjort någonting eller inte gjort någonting. Mm. Eller man tror att man inte har gjort någonting. Och sen har man fått någon kroppsdel som bara svullnar upp och gör ont helt enkelt. Mm. Så det är det. Och det är ju det, nu, det är någonting som jag reagerade faktiskt här om veckorna på. Att det, nu är det 80-talister och 90, i början av 90-talister börjar komma med de här smärtor i rygg, nacke, bröstrygg eller någon sena eller någonting. Mycket nacke och rygg och bröstrygg, och det är på grund av dålig ergonomi, jobb, mobil, sittande, inaktivitet, där man tappar de här bålmusklerna, man sitter mycket, man tränar inte regelbundet. Styrketräning det är inte regelbundet, och det, så det är väldigt mycket smärtproblematik. Axlar olika åldrar, olika säsonger, det är olika åkommor. Så i princip jag kan titta genom fönstret eller titta på klockan och veta vilka patienter kommer genom dörren just den dagen eller den veckan. Det är faktiskt det. Ja. Man blir, har man varit så länge inom det som sagt. Just nu har det varit en ortopedisk lågsäsong, kan jag tala
om. Har det? Det händer ingenting.
Jo, det är så att det är inga, alla lopp och sånt är slut. Sen folk är ju nu mycket upptagna med barnens skola, kanske bara ett nytt jobb, ny skola, lägenhetsvisningar och såna här saker. Det finns ingen badsäsong eller sånt som man vill komma ihåg. Julmaten har man inte ätit, så att man vill inte bli av med den. Det är mycket sånt, så det är väldigt låg säsong, och det är ju den lite tyst period inför lövhalka och sen första snöfallet.
Är det då det pikar, kan man säga det?
Ja, det är på det. Alltså, det går aldrig för. Det är väldigt klassiskt att första snöfallet, det är överfulla ortopediska akutmottagningar, ortopedakutmottagningar. Och jag är lite på skoj har sagt till förlaget att för att ni ska se hur mycket böcker har ni sålt, då får ni gå första snöfallet när halkan kommer. Om ni kan gå runt på olika ortopediska akutmottagningar, om de är tomma, då har ni sålt många böcker.
Det är då de ska marknadsföra böckerna.
Nej, men det är för att då folk har köpt boken, läst och tänkt på det här med halka, träna, har fått lite muskler, tränat på det här med fall, observanta, har tänkt på vilka skor man ska gå på. Man ska inte scrolla och kolla på mejl och scrolla samtidigt som man går på slitna sneakers när det är halka. Så då har man lärt sig, då behöver man inte gå till ortopeden, för då skadar man sig inte.
Ja, det är inte så. Men jag tänker på,
det är många klantiga fall kan man ju faktiskt förebygga. Ja. Det är så onödigt. Ja. Alltså, man kommer in på akuten med dubbla handledsfrakturer. Ja. Det är inte kul. Alltså.
Jag har alltid om bekanta, och jag själv har också ramlat när det har varit isiga vägar och så. Och men det känns så onödigt.
Det är onödigt, ja. Det är, för de flesta patienter, men hur gick det här till när du ramlade? Det var klantigt. Mm. Det är de flesta svarar.
Man går kanske med mobilen. Eller
man har bråttom att hämta barnen på dagis. Ja. Eller har man bara tagit de här sina vanliga gamla sneakers som är hala och inte har ingen grepp mot det. Och sen man reagerar inte på att, men det här vita på marken, det är väldigt halt alltså.
Ja. Ja,
man precis. Tänker inte på det.
Nej, man tänker inte på det. Man
är andra tankar, ja.
Men jag tänker i din bok då, så du vill ju lära oss att kunna, alltså, diagnostisera oss själva och då kunna rehabilitera oss själva också. Kan du ge något exempel så här, på något som du tycker att vi borde kunna lätt liksom behandla själva?
I princip alla de vanliga ortopediska åkommor, och det är därför jag har gått igenom dem kapitel för kapitel, och så att man kan verkligen kunna diagnostisera det. Och anledningen till det är att först och främst att ortopediska åkommor, de är inte ens sjukdomar, jag kallar dem för tillstånd eller åkommor, de är ju inte farliga. De kan göra djävulskt ont. De kan vara väldigt, väldigt besvärliga, långdragna och verkligen man tror att nu är det livet slut, alltså, så här kan jag inte leva. Men de är inte farliga och de flesta fall är det självläkande. Så om man kan, om man vet allt det här, om man först och främst att man har lärt sig grunden och basen om sin kropp. Och då vet man vad saker, hur saker och ting ser ut i normala fall. Vad är det normal axel för mig? Hur mycket kan jag röra den? Och sen när man vet allt det här och nu råkat göra någonting, knät svullnar upp eller axeln, man kan inte lyfta axeln och det gör ont. Då vet man att ja, men det här kan vara för att jag ansträngde mig förra veckan och gjorde sig och så, lyfte på flitkartonger och sånt. Och nu har den här slemsäcken, så jag är 40 plus, 50 plus, 60 plus till och med. Och den här slemsäcken har blivit inflammerad. Och vad ska jag göra? Jag ska ta värktabletter, omedelbart värktabletter, framförallt antiinflammatorisk, om man tar, alltså det inflammationsdämpande. Ta ordentligt. Inte snåla med smärtlindring. För då, nackdelen blir att om man inte tar värktabletter, då drar man inte. Det är den här rädslan för smärtan som är väldigt välkänd. Vad rörelse ska göra ont. Då rör man inte och håller man still och då förlänger man problemet också. För om du inte rör på en led, då blir den stel. Att tappa muskler går väldigt fort. Och sen går man, vill man gå till läkare, till vårdcentralen, det är 3 veckor, i bästa fall 2-3 veckor dit, 4 veckor ibland beroende på säsong och hur mycket belastning de har. Och sen när man går, då ändå får man rådet att ta värktabletter och gå till och se en fysioterapeut. Så då ska man nu vänta och leta efter en fysioterapeut, boka tid där. Och sen
sen mår man bra när man väl är där.
Nej, då, nej, då har man förlängt. De flesta blir inte bra så här så snabbt och fort. Då har man nu förlängt och tappat man den här viktigaste första 6 veckorna.
Men söker man inte ibland också hjälp för fort? Man har inget tålamod, man vill inte ha ont ens 2 dagar. Liksom.
Jo, absolut. Det är sådana finns också. Man blir orolig, man vet inte. Och det tillåter det också. Vården finns ju för patienterna. Så det, man får ju söka när man vill. Och när man är orolig, då vet man inte hur man ska göra. För det är det som är grejen. Det är det som jag vill avdramatisera. Den här med smärtande leder och knakande, knastrande leder och sånt. Men om någon går upp för trappor och det gör ont och skickar till lite grann och så knastrar, då låter man bli och göra det. Och det är då som man ska fortsätta att gå och få terapeut. Man måste röra på sig. Man måste ju träna den här leden. Och det är det som folk missar. Och sen blir de oroliga. Går till doktorn. Vad säger vad? Även om du är två dagar med en lite smärtande och svullet led. Går du till vårdcentral. Vad får man för svar? Ja, men det är lite åldersinflammation. Eller du har ansträngt dig. Gå och ta de här Ipren och Alvedon och sök en sjukgymnast. Så då kan man göra det direkt via med hjälp av boken. Då sparar man, då behöver man inte ens gå till vårdcentralen för att det är ingenting som skulle behöva akut åtgärdas eller behandlas. Och i de flesta fall måste vi se var den här tar vägen. Blir det värre, blir det bättre, det stannar där. Och då är det tidsaspekten är väldigt viktigt för ortopediska åkommor.
Ja, men det är ju alltså otroligt bra att få de råden liksom och veta hur det här kanske inte behöver man inte söka vård för det här kan man faktiskt försöka reda ut själv och ha lite tålamod också.
Definitivt, och en annan sak som är viktig, jag vill, med den här boken har jag velat få det avdramatisera de här åkommorna. Jag har skrivit en hel sida om vilka åkommor jag har själv drabbats av, och jag går inte med rollator alltså. Du ser det. Jag är fullt frisk och rörlig. Så avdramatisera och sen standardisera behandlingen av ortopediska åkommor, de här vanligaste. Det är inte alltid att de patienterna, även om de söker på andra ställen, att de får alla de här övningar eller den här träningen som jag vill att de ska börja tidigt och göra. De kanske får 5 av dem eller 2 av dem och det räcker inte. Jag vill att de ska snabbt redan dag 1 börja och göra de här pendelrörelserna med axel eller cirkelrörelse eller börja klättra med fingret på väggen när man har ont i axeln och veta varför det gör ont. Bli inte rädd och röra fortfarande på den. Och att man inte förvärrar. En del rör inte en smärtande kroppsdel för att de är oroliga att förvärra den.
Är vi också lite dåliga på det här med rehabövning, att vi tycker att det är lite tråkigt att göra de
Ja, det är ett stort problem. Det är någonting som är, det är lite misstro när man ser att det är din behandling, då tror man inte det. Och sen får man inte omedelbart förbättring. Ibland kanske det blir lite jobbigt i början när man börjar röra och träna och sånt. Då tappar man förtroendet. Då tror man inte, då går man till nästa doktor eller till nästa naprapat eller nästa sjukgymnast för att någon ska göra en quick fix eller fixa det här. Och det finns inte. Alla de här, jag har skrivit exakt de olika åkommorna, hur lång tid det tar för de här att läka. Och det är ingen som kan trolla bort dem om de påstår sånt. Det som man kan göra, man kan hjälpa sig själv med träning. Och träningen är ju behandlingen. Det är huvudträningen av artrosleder, är rörelse och träning och rehabilitering från dag ett. Och det här måste vi, det är ännu en annan anledning för den här boken behöver finnas. För att folk ska tro på det här. Det är ju så. Det ger inga omedelbara effekter. Det är det som folk, om det blir att de inte, som du säger, inte tror på. Det är för att man kanske märker inte. Det kan ta 3 veckor innan man börjar säga, men det blir lättare. Jag kan ju lyfta armen lite bättre. Eller röra lite knät lite. Och det måste man ha tålamod och tro.
Alltså prioritera sin tid, för tid finns, men jo, också
det
prioritera.
Det här tar inte mer än 5 minuter i princip per dag att träna ett knäartros. Och ingen kan säga att man inte har det. Men det jag håller med om, det är många tycker att det är tråkigt och inte riktigt trovärdigt att alla de här enkla övningarna, börja sträcka och göra så här, skulle vara behandlingen. Det måste finnas något bättre.
Ja, en quick fix.
Jo, men ibland behöver man ju söka. Man behöver kanske tappa knät på vätska, ge en kortisonspruta, även axlar och sånt, om man 3-4 veckor tränar och sen inte blir så mycket bättre med tabletter och träning. Man kan alltid söka efter några veckor och få en bedömning och finns det något annat att göra eller ska jag fortsätta med det som jag har gjort? Så det är ingen som förhindrar att folk ska söka hjälp.
Jag tänkte bara, jag måste ju fråga dig hur du liksom blev intresserad av ortopedi. Varför blev det just det?
Jo, alltså jag blev läkare för att bli plastikkirurg. Jag ville ju bli kirurg för att jag är väldigt praktiskt lagd och jag gillar att jobba med händerna, och för mig att vara läkare är att vara kirurg. Så jag ville bli plastikkirurg, men sen under, och jag är sen väldigt estetiskt lagd och sådär, så det är riktigt det det skulle passa mig. Men sen under utbildningen hamnade jag väldigt mycket på ortopedi, alltså på ortopediavdelningar, på akutmottagningen. Och då plötsligt såg jag att här gjorde man saker för folk och de blev bra och man såg resultatet fort. Alltså man kom med en fotledsfraktur, man gipsade den, fick den på plats, gipsade den och sen 6 veckor senare var behandlingen klar. Patienten kom och tog upp gipset och sen fick man lite övningar och sen gick man vidare med sitt liv. Eller operationer, man gick och opererade och sen de fick rehabiliteras och då gick de tillbaka till sina liv. Alltså man ökade folkets livskvalitet och man behandlade folk och såg resultat snabbt. Jag tålamod har aldrig varit min starka sida. Så då att man såg så här snabbt att det hände saker.
En underbar känsla att hjälpa någon också.
Och sen att man botar sina patienter. Det är inte många specialister som kan påstå att de alltså botar på riktigt.
Nej.
Och att vi ökar ju deras livskvalitet. För det är ju jättejobbigt med de här skadorna, med senor som är av eller kroppsdelar som är jätteartrosdrabbade. Och man har inget liv alltså. Det är fruktansvärt. Och sen plötsligt byter man ut leden och sen människan får ett nytt liv. Det kan aktivera sig och vara glad och resa.
Det är som natt och dag.
Det är verkligen natt och dag. Ibland är det bara den här, en kalkaxel. Det är ju jävulskund. Det är på riktigt en av de värsta som finns. Man, folk sitter och bara håller armen så här och alltså torrarna bara rinner. Utan att man gör någonting, alltså i vila. Sprutar man en kortison där och sen några veckor senare är man ju bra och kan bara leva sitt liv som vanligt.
Och man kan knappt förstå att man kan må så
precis,
bra.
Exakt. Och då det var det som gjorde att nej, det där vill jag fortsätta med. Och sen sökte jag en vick och jag fick den och sen fick jag ganska snabbt specialisttjänst, alltså sån här ST-tjänst som man säger för att bli specialist. Och det är på den vägen. Och jag gillade ju mentaliteten. Även trivdes ju gruppen med mina kollegor och med mentaliteten inom ortopedi. Det är lite coolt, känner jag.
Ja, verkligen. Och sen forskade du ju också och skrivit en avhandling om Axlar,
säger
ja. Varför just axlar?
Ja, axeln är ju kroppens mest komplicerade led. Det är väldigt, alltså bara att man är ortoped betyder inte att man begriper sig fullt ut på axlar. Det är ju väldigt fascinerande kroppsdel. Och sen jag gick ju en kurs i början under utbildningen, en axelkurs, och började bli intresserad. Och sen var det någon överläkare på kliniken då som var axelinriktad och själv docent och så. Och då han hjälpte mig att komma in i det här med att börja operera axlar och sånt. Och sen jag såg att det var ju många av de här de som jobbade med byggarbetare eller hantverkare och sånt på den tiden, de fick ju sina axlar, så kanske senor av, eller hade väldigt mycket besvär med axlar och sånt, och då fick man, då blev man förtidspensionerade. Man opererade inte de här åldersdrabbade senor som hade gått av på grund av åldrandet och delvis belastningar. Och då kände man att man måste ju kunna göra någonting mer för dem. Det är ju, människan är helt frisk och aktiv och sen kan inte ens lyfta armen. Det är jättejobbigt att ha de här senskadorna, alltså rotatorkuffsenor, som är av. Om de är symptomgivande, ibland finns det de här som är lite små hål i dem och man har inga besvär och sånt. Fine. Men om man har en eller två senor av och de ger, man kan ha fruktansvärt av besvär och väldigt livskvalitetssänkande. Och sen började jag titta på lite på det här och det fanns väldigt få studier gjorda, väldigt lite kunskap kring de här och hur och när man ska operera och vilka blir bra och sånt. Så på den vägen är det, och sen började jag det och sen blev jag avhandling när man forskar. Forskar till slut, skulle skriva man ihop det. Och, men det var en rolig tid, det är väldigt intensivt, men det var en väldigt, väldigt rolig tid.
Man gillar ju verkligen er som är profession, alltså att ni är så drivna och intresserade, och det blir ju liksom då man litar ju liksom verkligen på en ortoped som verkligen brinner för sitt jobb liksom, att man ja, det är häftigt tycker jag, att och i så många år.
Ja, nej, men intresset blir inte mindre, alltså jag blir jag är fascinerad av kroppen varje dag.
Och du har jobbat utomlands också, va?
Ett år i Australien. Jag har jobbat jättemycket i Norge. Mm. Både små och stora sjukhus är så likadant i Sverige. Men Australien var väldigt spännande.
Är det samma typ av problem de har där? Eller är det...
Ja. Men ortopedi i Australien är väldigt bra. Mm. Det är från andra länder. Det här är inte vanligt i Sverige. Men man blir specialist här i Sverige och sen börjar man jobba, till slut hittar man sin nisch. Men i andra länder, USA, England, Australien, Kanada, då måste man, efter att man är färdig specialist, då går man ju någonting som kallas för fellowship. Så att man får, speciellt får du körkort och sen måste du träna på ett, eller specialisera dig på ett business, om man proteskirurgi eller axlar eller vad det är. Och då måste man göra, och det alla gör till och med 1 till 2 år fellowship, innan då verkligen man kan sen stå på egna ben och ha egen mottagning eller jobba, egen klinik och jobba. Och det gjorde jag på grund av mitt eget intresse och tanke på att Australien är så otroligt. De är väldigt duktiga, det är många från andra länder. De är otroligt bra på det som de gör och de opererar ju väldigt mycket, flera gånger om som i Sverige, som ortopeder eller som opererar. Kanske i bästa fall kommer man till 200, 300, 400 operationer per år eller något sånt. Det finns ju små sjukhus som man kanske kommer längre upp, men stor sjukhus, så det är stor konkurrens och det finns inte tillräckligt med operationer att göra för alla och sånt.
Du måste ju lära dig jättemycket.
Enormt mycket, och det är både idrottsmedicin och väldigt mycket om proteskirurgi och allt sånt. Men det är framförallt att se hur de jobbar, och sen började jag forska där också. Jag kom in på forskningen där också, klinisk forskning, som jag, när jag kom hem så fortsatte jag med forskningen, för att jag tyckte att det här var väldigt spännande och intressant också.
Mm. Och vad var det för, det var Australien och så sa du ett annat land också?
Norge.
Mm.
Jag har jobbat väldigt mycket i Norge.
Ah, okay.
Både innan jag blev ortoped som kommunläge.
Jaha.
Och sen har jag jobbat som överläkare i ortopedi där på många små och stora sjukhus.
Finns det någon mer liksom, har du någon mer så här mål med din, med ortopedi, var du något mål liksom att gå vidare i något specifikt område?
Ja, nej, alltså nej, inte just det här. Det här med boken var ju verkligen, det var nästan lite knyta säcken eller på något sätt nå någonting för att föra ortopedin vidare. Alltså ge ortopedin identitet och få den så att det blir göra ortopedi folkligt. För det är fortfarande folk säger, vad är ortopedi? Vad gör en ortoped? Jag vet inte varför jag kom ut, vad gör du? Eller lite sånt. Och så nu har jag verkligen, tycker att jag kommer, den här boken kommer att göra ortopedi, sätta ortopedi på kartan och göra det folkligt. Att, och det hjälper folkhälsa. Och, för att jag har länge tänkt att jag måste göra någonting. Alla de här sakerna som jag babblar med en skilda patient och blir trött i käften måste jag kunna ha en större publik eller audience för att få vidare. Och då den här idén med boken bara kom från ingenstans.
Och alltså jag kan varmt rekommendera din bok och jag hoppas att den får jättemycket uppmärksamhet och framför allt, som jag också tror att du vill att den ska hjälpa människor få mindre värk och smärta och kunna liksom
hjälpa sig själva, må bra helt enkelt.
Så ja, otroligt fin bok, verkligen.
Tack så mycket.
Och det kan ju vara slutorden här. Jag hade ju velat prata med dig om jättemycket mer. För det finns ju... Har jag missat någon viktig fråga här? Ska vi se så att det inte... Annars så ska jag avsluta med de här 5 snabba frågorna, tänkte jag. Och då undrar jag om du föredrar promenader eller powerwalks.
Måste jag välja?
Nej, det måste du inte.
Jag är både och. Jag, powerwalks gör jag när jag känner mig lite starkt i själen och vill verkligen få lite puls och lite motion. Och då ibland tar man det. Men sen gillar jag väldigt mycket de här lugna promenaderna i skogen framför allt. Och då är det för att själen ska få motion egentligen. Mm. Så både och, det går. Båda är komplement och det ska man göra båda.
Absolut.
Och det gör jag.
Och just promenad i skogen är ju helt fantastiskt. När man ska ju också ta så här djupa andetag för att det utsöndras ju såna här fytociner från träden som är någon slags, ja men det är väl någonting som får en
att jo, det är som bra, skogbad, så man kan göra skogskonst lite, sitta och bara få känna alla de här dofterna, andas lugnt, gå långsamt, med avsikt gå långsamt.
Mindfullt,
precis. Titta på, kortar på marken eller vad som helst.
Jätteviktigt. Vi var inne på isbad innan, men jag undrar om du gillar föredrar du varma bad eller isvaken?
Om jag föredrar varmbad eller isvak?
Ja, eller går vad det är kallt som många älskar att göra.
Jo, men det är klart att jag går efter bastun i ett kall bad också, men om jag ska välja verkligen, då är det varmt bad.
Då är det
varmt bubbel, alltså med skumbad, det är ingenting som slår den.
Med någon sån här väldoftande
ETS-olja. Exakt, ja.
Stadsliv eller naturliv?
Ja, där är också lite både och. Jag är city-tjej, men jag ska inte säga tjej när man är lika så gammal som jag är. Nej, jag är city-människa. Jag föredrar city-puls och shopping, restaurangsbesök och allt sånt här som har liv och rörelse och sånt. Men sen att ta någon avstickare någonstans, bo på ett litet hotell i någon avlägset ställe i Sverige eller ut för den delen, att vara i naturen, det är helt fantastiskt man har för natur. Men vi är i Sverige, så vi bortskämda, så att naturen finns ju precis
runt hörnet
överallt, så man behöver inte inte välja.
Det är bara en promenad till Djurgården, så har precis, man jättemycket natur där.
Så jag tror inte att man behöver välja. Men jag kan inte tänka mig att köpa ett gård ute på landet och hålla på och mata höns och sånt.
Nej, och inte ha någon el och vatten.
Jag är väldigt bekväm och jag gillar civiliserad livsstil.
Ja, det är bra. Och är du morgonmänniska eller kvällspigg? Eller både och?
Nej, jag är inte så morgonmänniska. Nej. Morgonen vill jag vara, jag ibland vaknar jag ganska grinig utan någon anledning. Alltså jag har sovit bra, har inga bekymmer i livet, men jag är grinig.
Då får du ditt kaffe så jag har
Ja, precis. Då måste jag verkligen ha lite egen tid med kaffe och Dagens Industri. Ja. Då blir jag människa.
Då blir du glad igen. Ja. Föredrar du fysisk bok eller ljudbok?
Fysisk bok faktiskt. Jag är alltid varit en bokläsare. Ljudbok har det blivit en fantastisk tillgång för min del. Först och främst att jag läser långsamt, tyvärr. Och sen jag gör ju väldigt mycket grejer och alltså allt sånt här. Så jag har inte så mycket tid som jag skulle vilja och sitta och hålla i en bok och läsa. Så tack vare ljudbok, och jag har skaffat mig någon av de här apparna redan när den kom. Alltså för vad var det, 10 år sedan eller när det var det kom. Och jag kan inte klara mig utan det, för det har gjort att jag har förstått, jag kan läsa mycket mer böcker om jag annars hade jag kunnat. Och i alla situationer jag tränar, när jag promenerar, när jag lagar mat och så, då kan man fortfarande läsa böcker, alltså lyssna på böcker. Och sen läser jag väldigt mycket sån här hälsoböcker, och sånt har jag gjort i alla år, och nu gör jag rätt mycket research och sånt. Och jag skulle aldrig kunna komma ut på de här nivåerna eller den mängden som jag har gjort tack vare ljudbok. Så jag tycker det är fantastiskt. Men vill jag verkligen njuta av en bok, då vill jag gärna hålla i den. Ja. Det är ingenting som ersätter det.
Det är en speciell känsla att hålla en bok faktiskt. Ja, men stort, stort tack för att du kom hit. Det var otroligt roligt och intressant att prata med dig. Och ni som har lyssnat på podden, den heter ju Så mår jag bra. Och ni får jättegärna höra av er om ni har tips på intressanta personer för mig att intervjua. Och då går ni in på podden snabbelakurera.se. Jag heter Anna Flodberg och idag har Soheila gästat oss, och mixar den här podden gör Micke Wedberg. Tack så mycket.
Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
Jättekul.
Jätteroligt.